kolla vad de har gjort nu till Mehmet Kaplan. Det är bara att stämpla honom. Han fick en middag med någon som kanske är extremist och sånt. Han blir självstämplad och han är sparkad nu. Eller någon på grund av hälsning och så vidare. Man har gjort en etnisk rensning från politik. Man vill inte se muslimer i politiska partier.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Hej Anders, välkommen till moskén.
Tack. Stockholms moské, centralt belägen vid Medborgarplatsen på Södermalm. Det är stans största moské och jag besöker den för att träffa Mahmoud Khalfi som är imam och direktör. Det här bland annat för att ta reda på mer kring vad som görs i arbetet mot extremism som i sin tur kan leda till terrorism. Det är för det här fjärde avsnittet i serien om terrordåden i Europa, de som utfördes i höstas i Frankrike och i Österrike. Mahmoud möter mig vid ingången till moskén och börjar sedan visa mig runt och berätta om den.
Är det första gången det är här?
Ja, det är första gången jag är här i moskén.
Jättebra. Ja, det här byggnaden är gammalt. Det är cirka 117 år gammal. Och ritat av arkitekten Ferdinand Boberg som är välkänd i Sverige. Som har ritat många fina byggnader, liksom NK, liksom posten i Vasastan, också Rosenbad och många andra viktiga, berömda byggnader. Den här byggnaden har fungerat som elstation faktiskt. Det kallades Katarina elverket. Köptes av Islamiska förbundet 96 och efter 3 år det är förhandlingar och för att få alla papper och finans och allting. Vi har startat arbete 99 för att börja renovera och bygga om det här elstationen till moskén. Moskén öppnades efter cirka 1 år i juni 2000. Ja, vi kan gå in i bönesalen för att visa dig hur vi har byggt om eller vilka förändringar vi har gjort för att anpassa elstationen till moskén. Ja, vi är inne i stora salen och under den här pandemin vi har ägnat den här tiden för att renovera, för att förbättra. Och stora salen, det är 2 delar faktiskt, den södra delen och den norra delen. Det var en hel väggmur i mitten som separerat de här 2 delar. Vi har öppnat de här 5 stycken stora valver för att det blir en och samma lokal. Och andra sidan, det var en hel våning också i mitten, det togs bort. Och vi har byggt också en liten det här läktaren eller balkong för att få mer platser, mer utrymme. Men norra delen, det största och högsta som ni ser, det är högt, väldigt högt och fint.
Hur många meter är det i takhöjd här?
Det är cirka 12-13 meter högt. Och det har fungerat det här som maskinrummet faktiskt. Kallades förut som maskinrummet. Det var fullt med transformatörer, med maskinen, med lyftkran för att flytta fram och tillbaka tunga grejer. Du kan se det med jättefina stora fönster. De är 7 stycken stora fönster. Ferdinand Boberg, arkitekten Ferdinand Boberg, han var i många muslimska länder och han är inspirerad av den orientaliska arkitekturen. Ja, tur att byggnaden den är vänd exakt mot Mekka och det är lätt att fungera som moskén faktiskt.
Hur många personer ryms det här i stora bönesalen?
Det rymmer cirka 1600. Men det kommer i genomsnitt cirka 2000 varje vecka och be här på fredagar. Det är självklart inte en timme under pandemin. Men det brukar med komma cirka 2000 eftersom vi använder andra våningar också. Det blir fullt, helt fullt med hela moskén. Det är fullt med folk som kommer och be.
Det är fredagen jag är i moskén. Och i vanliga fall innebär alltså det att det är väldigt mycket folk. Men så här i coronatider är det tomt och ödsligt. Både i den stora bönesalen som vi lämnar och på vägen upp till Mahmuds kontor. Kontoret är ganska litet men rymmer en hel del saker. På skrivbordet samsas papper med broschyrer och en dator. I en bokhylla står olika böcker och en mängd pärmar som rör driften av moskén. På väggen hänger bland annat två olika kalendrar där de muslimska högtiderna är utmärkta. Och ut genom fönstret kan man skymta medborgarplatsen en bit bort. Precis när vi börjar prata avbryts vi av Mahmuds telefon. Ställ in ljudnivån här inne så att om du bara först säger vad du åt i frukost.
Ja, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jag har inte ätit frukost faktiskt.
Det är en arabisktalande reporter som vill intervjua honom om det allvarliga som hände tidigare på morgonen. Och det ska även jag ta upp med honom. Men vi börjar med att prata om vem han är.
Jag heter Mahmoud Khalfi. Jag kom ursprungligen från Tunisien.
Och du är ju imam och direktör här i Stockholms moské. Vad gör en imam för något?
Ja, en imam det är en religiös ledare som har studerat religionskunskap, teologi och har för roll att leda bön och alla de religiösa ritualer. Att ge också information, att svara på frågor, religiösa frågor och samhällsfrågor också, sociala frågor. En imam också kan vara en vigselförrättare, rådgivare, begravningsceremoni, högtider, föreläsningar. Det är många, många saker som en imam kan utföra.
Är en imam i en moské alltså ungefär samma sak som en präst i en kyrka?
Ja, man kan säga så. Men en sak som kanske är lite specifikt hos oss, vi säger nästan i islam, det finns ingen prästerskap. Vad betyder det? Det betyder att när folk samlas de ska be, om det finns en professionell, en utbildad imam, det går bra. Det är ännu bättre. Men annars, de förrättar bön, de ber i alla fall. Någon annan tar över, bland närvarande. Även predikan också. Det kan hända att imamen som är anställd eller som är det yrkesimam. Det finns också lekmanna imam. De bara med lite erfarenhet och de gör det. De flesta moskéer i Sverige, de har ingen yrkesimam. De har en lekmanna imam som hjälper till ideellt. Den person som leder bön under en viss tid kan kallas imam. Han är imam. Kan vara tillfälligt imam. Och det finns andra, det är yrkesimam som har en riktig utbildning och de är anställda som imamer. Medan det finns andra som har också religiös utbildning. Ibland de är experter inom religion men de jobbar inte som imamer.
Och om vi tittar på dig, vad har du för bakgrund?
Det är någon bakgrund inom teknik faktiskt. Min första bakgrund är att jag var militär faktiskt. Jag har studerat i militärhögskolan. Branschen det är teknik och allt med missiler och radar och allting. Ja. Det är teknisk. Jag har arbetat också. Ja. Jag var verksam med militär i 5 år. Sen efter jag har lämnat mig. Jag har kommit till Sverige. Jag har studerat styr- och reglerteknik, jag har studerat nätverkteknik, allt om data, administration och ledarskap, om planering, strategisk planering, många kurser. Det är blandat faktiskt. Jag har studerat också teologi i 4 år vid en högskola i Frankrike. Och jag har klarat min utbildning 98. Sedan dess jag jobbar med religiösa frågor, med rådgivning, med vigslar, med sociala frågor inom familjen, med barn, föräldrar, med skilsmässor och så vidare. Föreläsningar. Jag har tagit mer än 1500 grupper bland elever, studenter och olika nivåer hittills. Ja, jag svarar på frågor. Men nu är jag ansvarig för moskén som fastighet, som aktiviteter, som en direktör i moskén. Jag har dels jobbar som imam och en del som administration, som ansvarig för moskén med kontakt med myndigheter, med leverantörer, med att bygga om och renovera och göra allt för fastigheten som är cirka 4000 kvadratmeter.
Det här är ju en del i serien som handlar om terrordåden i Europa, och vi ska prata om terrorism och terrorhotet. Men nu hände ju faktiskt en sak här på morgonen som just berör det här. Kan du berätta vad var det som hände när du kom hit till moskén i morse?
Ja, idag har jag kommit tidigt. Ibland jag kommer tidigt för att undvika trafiken och sånt, men nu jobbar i lugn och ro här i moskén. När jag är framme vid klockan 6 på morgonen, och framför personalen i dörr, jag upptäckte en föremål. Det liknar en hjärtstart. Och vissa tråd eller vissa sladd, de är klistrade på dörren. Det är tre stycken klistrade på dörren, medan det föremålet det ligger på marken. Och jag har kallat polisen och ringde till polisen. Och de kom snabbt faktiskt. Och sen efter de har kontaktat en speciell polis som expert om bomber och så liknande. Han kom också snabbt. Han undersökte mig det här föremålet och sladdar och sånt. Han upptäckte att det inte är så farligt. Det är bara någon attrapp, någonting. De har samlat grejerna. Vi har gjort polisanmälan. Och det hela, det tog cirka 40 minuter för att avlägsna, man kan säga, hotet.
Vad tänkte du när du såg den här, för det är en bombatrapp uppenbarligen som de hade placerat där?
Ja, för mig, det jag har inte blivit förvånad eftersom jag har vänjat mig på grund av det händer ofta. Det har hänt i Degaré. Vi tar hotbrev eller hotbrev genom posten, mail, genom klotter på olika fasader. Men i alla fall, det är obehagligt och det sprider en känsla av otrygghet och rädsla på något sätt.
Hur ofta är det som ni får motta såna här hotfulla brev och så?
Varje vecka det kommer någonting i alla fall. Det händer någonting i form av brev genom posten eller mejl eller klotter på väggarna.
Vad tänker du om det, att ni får så mycket hotfulla brev och klotter och så?
Ja, det pågår ändå det här trenden av rasismen och nynazism och hat mot islam och muslimer i Europa. Det finns det här, så den här trend som det finns också en koppling till min egen tolkning, att en del politiker också, de utnyttjar den här situationen och försöker sprida en retorik om att invandring det är orsak till all ont, medan många experter säger motsatsen, att det här är de nya krafter och unga människor som bidrar att bygga samhället i Sverige och i Europa.
För när det gäller det här med terrorism och terrorhotet, så kommer ju enligt Säpo de två största hoten från högerextremistisk motiverad terrorism och islamistisk motiverad terrorism. Hur ser du på att det är de här två grupperna som utgör det största hotet mot det svenska samhället?
Ja, och det här är bevis att extremism och terrorism har ingen nationalitet, ingen religion Och det kan förekomma hos vilken nation, vilken etnisk grupp som helst, vilken land som helst. Och det är därför det har funnits det här i Norge, i Nya Zeeland, i Mellanöstern, i Nordafrika, överallt i hela världen. Det har funnits, och terrorister och extremister tillhör alla religioner, tillhör alla ideologier. Det är en stor utmaning faktiskt, det här frågan om extremism och terrorism. Och det kan ha en religiös bakgrund eller nationalism också. Och det är både och, extremism från religion eller från andra håll. Det är någon slags sjukdom i samhället. Det betyder att man måste ta det här på allvar för att kunna förebygga att våra ungdomar hamnar i den här situationen av extremism som leder till våld och till terrorism sen efter.
Och vi ska prata lite mer om det här med hur man kan förebygga det här. Men först tänkte jag, för du nämnde ju det här terrordådet på Nya Zeeland som var i mars 2019. För då mördades 51 personer och närmare 50 skadades i två moskéer på Nya Zeeland. Och i augusti samma år så skadades en person i terrordåd i en moské i Norge. Hur påverkade de här terrordåden er här i Stockholms moské och muslimer i allmänhet?
Ja, terroristernas budskap att sprida rädsla bland folk. Men vi ska inte ge upp, vi ska inte köpa det faktiskt. Och det är därför efter varje attack folk blir mer bestämda att bemöta våld och hat och terrorism och rasism med stark vilja, med solidaritet, med att förena alla goda krafter för att bekämpa det här med ondskan. Och vi ser faktiskt att till exempel efter Nya Zeeland terrordåd, även ambassadören från Nya Zeeland har besökt vår moské, och en grupp och en delegation och 12 politiker, ledare. Bland dem det finns kulturminister, det finns 12 mannen och många andra. De 12 personer har besökt moskén för att visa sympati, solidaritet, för att skicka en signal eller en budskap till samhället, till extremister. Världens över, inte bara i Nya Zeeland, i hela världen, att det här det har ingen resultat. Det leder någonstans till ingenting. Ni ska inte, ingen känner på det. Ingen känner på terrorism eller på hat. Vi måste leva tillsammans i fred, i harmoni, med tolerans, med respekt för alla.
Så var det mer en känsla av bestämdhet än rädsla hos er efter den här terrordåden?
Ja, det är en blandning, för att vara ärlig och realistisk. Det är en blandning av bitterhet och hopp. Att man är rädd och man är också, man måste vara bestämd. Och vi ska inte låta rädslan ska spridas bland våra besökare till exempel. Och det är därför vi ser att bedjande kommer, besökare kommer, även icke-muslimer de kommer på besök till moskén, och aktiviteter det fungerar som vanligt eller ännu mer.
För du berättade ju ändå om det här som hände i morse, och det finns uppenbarligen en hotbild mot er. Hur tänker du kring det?
Ja, tyvärr det händer så. Och vi försöker anpassa oss och ta vissa åtgärder i samarbete också med polisen som har visst stöd faktiskt. Och de svarar direkt och de kommer snabbt. Och vi vill gärna tacka med poliser, alla avdelningar. Vi försöker visa åtgärder, liksom det är kameraövervakning, vakter, det är patruller från polis som brukar komma hela tiden, särskilt när vi har fredagsbön. Varje vecka det kommer poliser och volontärpoliser och de syns här omkring moskén. Det är fantastiskt, det är underbart att man ser fina människor som kommer för att skydda bedjande under bönestund. Vi har tagit emot många grupper här i moskén bland volontärpolisen. Det är mer än 200 har varit i moskén, olika grupper, varje grupp med cirka 25 personer. De vill gärna besöka moskén och se hur det fungerar i moskén, vilka aktiviteter. Och det är fina människor och goda krafter i samhället som ger oss hopp och ger oss en känsla av trygghet faktiskt för att kunna fortsätta att leva i fred.
Om vi pratar om det som man på Säpo bedömer vara det andra stora terrorhotet, islamistisk terrorism, hur ser du på det?
Ja, det finns en del människor som utnyttjar faktiskt, missbrukar religion och kanske missuppfattning. Det finns många orsaker och förklaring till detta. Men ingen kan legitimera eller hitta någon ursäkt till terrorister. Terrorism till terrorism, hot till hot, extremism till extremism. Det är oacceptabelt i vår religion. Att vara extremist eller att vara terrorist. Tyvärr, det händer så. Och muslimer har för ansvar och plikt att försöka hjälpa till, hjälpa inom den muslimska minoriteten att utbilda, informera och förebygga.
Du sa ju här nyss den här terrordåden på Nya Zeeland och i Norge att det gav er en känsla av både rädsla och bestämdhet. De här terrordåden som skedde i höstas i Frankrike och Österrike och som den här serien också grundar sig i, hur påverkade det er i moskén här och muslimer i allmänhet?
Ja, tyvärr det påverkat oss mycket negativt på grund av hur det gjort. Det är svårt för muslimer. Nu tyvärr efter många, många år av mycket bra samarbete, försök gång på gång att hjälpa till för en integration, att integrera muslimer och andra invandrare i samhället. Men det finns någon trend nu efter det som har hänt i Frankrike och Österrike. Man inte pratar längre om mångfald. Man inte pratar längre om en multikulturell samhälle och så vidare. Och det här det är jättefarligt. Jag säger till politiker, till alla som jag träffar nu. Men det är ni som har fattat beslut att acceptera, att ta emot invandrare, nya invandrare. Nya flyktingar. Och det är tusentals människor. Om man inte säger 100 000 från och med 2015 till och med idag. 100 000 har kommit. Vem har tvingat er att ta emot alla dessa människor? Men sen efter, många krafter, många politiker, många bland eliten i Sverige, de vill inte se muslimer i politiken. De vill inte se muslimer i media. De vill inte se muslimer även i civilorganisationer. Och de stämplar vad som helst som islamist, som har koppling till muslimska broderskap. Om man ser vad de har gjort, nej, han är islamist. Kan du gärna definiera vad betyder islamist? Nej. Men det underförstått islamist, det är synonym till extremism. Man inte säger terrorism. Och det är katastrofalt. Det här det är destruktivt. Eftersom det kan leda till motsättningar, till hopplöshet. Man blir hopplös. Många ungdomar de säger att det hjälper inte. Vi kan inte leva. Här frågan om integration, om samlevnad och så vidare, samexistens, funkar inte här. Kolla vad de har gjort nu till Mehmet Kaplan. Det var att stämpla honom. Han fick en middag med någon som kanske är extremist och sånt. Han blir självstämplad och han är sparkat med. Eller någon på grund av hälsning och så vidare. Man har gjort en etnisk rensning från politik. Man vill inte se muslimer i politiska partiet. Till och med man pratar om någon finns, vissa onda krafter som jag kallar dem i samhället. Och de kallar sig forskare, de pratar om infiltration. Det är katastrofalt. Infiltration, du har cirka 1 miljon muslimer, 800-900 tusen muslimer. Men det är helt naturligt att det ska finnas en minister som ber regelbundet. Eller en muslim som finns i media eller som finns som ordförande i en stor företag eller en stor förening eller en stor organisation på national nivå. Eller i media överallt. Det är helt naturligt. Men tyvärr, många vill inte se detta. Vad ska vi göra för de här 100 000 muslimer som finns? Ska man kasta i Medelhavet? Vad ska man göra med dem? Ska de kräva att de ska vara nöjda med andra och tredje klass medborgare? Det går inte.
För du sa här, eliten i Sverige, vilka syftar du på då när du sa så?
I media till exempel. Det är politiker och vissa journalister och ja. Du läser med Expressen, det varje vecka de skrev med. Det är så kallade forskare. Läs vad Magnus Ranstorp skriver med. Rapport efter rapport efter rapport. Om muslimer och muslimska organisationer och islamister och så vidare och salafister och så vidare. Medan han samarbetar med Förenade Arabemiraten. Och han, jag vet inte vad gör han där när, eftersom jag såg hans namn bland den organisationen som jobbar också mot terrorism och så vidare. Medan Förenade Arabemiraten döder folk i Yemen och de krigar i Libyen och de ger pengar och miljarder till terrorister. Och samarbetar med terrorister även i Yemen. De samarbetar med en grupp som är Al-Abbas, en grupp som är stämplat terrorister av Amerika och andra länder. Medan de ger dem vapen och de samarbetar med dem. Man förstår ingenting. Man pratar om mänskliga rättigheter, om transparens. Men Ranstorp som skriver rapport efter rapport och han samarbetar med Förenade Arabemiraten. De värsta diktaturer i världen där de torterar folk, de fängslar folk och de exporterar våld och diktatur till andra länder. Du vill inte att det här frihet, det här vågen om det så kallade arabiska våren ska går vidare till exempel till Mellanöstern. De vill stoppa det här. Det är därför de krigar i Libyen. Vad de gör med Libyen. Det är många tusen kilometer. Men Ranstorp från Sverige som lever här i ett demokratiskt land, fredligt land som har inte ockuperat andra länder som har att göra med kolonialism och med imperialism. Men han samarbetar med det och han vill ge läxa här till och varnar för muslimska organisationer som ger en fin service till det. De bekänner samhället, de är väl integrerade, de samarbetar med. Hur går det till att Islamiska förbundet utpekat som islamister och extremister? Medan vi tog emot kungen, vi tog emot Göran Persson, statsminister, vi tog emot Reinfeldt, statsminister, 10-12 minister. 112 tjänsteman från olika regeringskansliet, 10-12 riksdagsmän, från Säpo-ledare, från poliser, mästare, alla etablissemang man kan säga, har besökt och vi samarbetar och de känner oss. Och sen efter man pratar om det, man förstår ingenting. Sen man stämplar Islamiska förbundet eller Stockholms moské som högkvart för islamister. Hur går det till? Man förstår ingenting. Och sen efter en grej till. Det här moskén byggdes av Förenade Arabemiraten. Finansierat av någon. Men sen efter Förenade Arabemiraten stämplar oss som terrorister. Bland Al-Qaida, bland Boko Haram och bland Daesh. Yes. Man förstår ingenting. Det är kalabalik. Det är ingen logik. Ingenting. Vi är öppna, transparenta. Allt. Vi döljer ingenting. Säpo vet exakt vad vi gör. Polisen vet. Politiker vet. Från kungen till de andra. Alla vet vad vi gör. Men hur går det till att Mr. Ranstorp och kompani, och de skrev rapport efter rapport om islamister och så. Vad vill de göra?
Nu är det här flera väldigt stora politiska frågor som du har tagit upp, och vi har inte riktigt möjlighet att gå in på det i det här avsnittet. Och jag kan tänka mig att Magnus Ranstorp har en helt annan uppfattning än vad du har, och det kanske också andra personer som du har nämnt. Men vi får låta dem säga vad de tycker om de här sakerna. Men om vi återgår till det som vi pratade om just då, det här med hur Säpo ser på terrorhotet, så säger ju Säpo och även flera andra experter som har medverkat i Trygghetspodden att problematiken med extremism ökar. Är det här något som ni märker av i moskén?
I moskén är det svårt att märka att det finns faktiskt. Genom egna erfarenhet, mina egna kontakter, sociala medier. Man kan se att det finns extremistiska åsikter. Kommunikation med andra också, personer från olika moskéer. Man kan upptäcka det. Men vi i våran moskén, vi försöker och visa aktiviteter som kan hjälpa till att förebygga extremism genom debatt, paneldebatt, genom tema helger och genom prediken på fredagar. Vi har gjort många gånger och pratat om det här ämnet. Vi har också Sveriges imamrådet. Jag har varit ordförande i Sveriges imamrådet. Och vi tog den här frågan om extremism under två konferenser. Och vi tog också en konferens under ämnet islamofobi och dess fara för samhällsfrid. Det kan få den här deklarationer, och vi har en rad rekommendationer till oss själva, muslimska organisationer, till imamer och till samhället och till politiker. Eftersom vi måste samla alla goda krafter för att motverka, för att förebygga extremism. Det här är en gemensam roll, det är samhällsfråga. Och det är därför man ska inte bara utpeka de imamer och moskéer att de måste ansvara. Det här är gemensam ansvar. Moskéer har mycket begränsade resurser, men skolan, moskéer, fritidsgårdar, samhället, kommunen, politiker, allihop, poliser, allihopa måste hjälps åt faktiskt för att kunna stoppa det här vågen om extremism bland muslimer, men också i samhället. Det finns nationalism, det finns rasism också, det är många andra problem, inte bara extremism bland religiösa.
Har du själv hört talas om att det har förekommit extrema budskap eller åsikter här i moskén? Och i så fall vad?
Kolla här. I moskén, vi tar emot folk varje dag för att be. Det är inte för att planera en demonstration eller göra någonting eller uttala med sig. Därför är det svårt att veta. Det är 112. Varje dag det kommer cirka 600 för vanlig bön. 5 bönestund. På fredagar det kommer cirka 2000. Vid högtider det kommer cirka 8000. Det är svårt att kontrollera. Det finns ingen diskussion. Det är nästan enkelriktat. Det betyder imamen han predikar. Det är en religiös plikt. Alla måste lyssna. Man får inte säga ett ord. Det betyder, vi har en budskap. Vi vill gärna att ska nå muslimer. Och det går med. Det är bara man kör med enkelriktigt som jag har sagt. Ibland vi anordnar föreläsningar där man kan ställa frågor. Man, genom kanske frågor man kan upptäcka att det finns vissa extremistiska åsikter och man försöker förklara och utbilda. Det kan hända vid konferenser, vid temahelger. Det finns öppen diskussion. Annars de majoriteten vardagsaktivitet, det gäller religiösa ritualer, att man tar emot folk för att be, för att läsa Koran och sen de går. Och det är därför det är jättesvårt att man vet vilken som har extrema åsikter eller inte har.
Men om det kan vara att folk i de här diskussionerna då lyfter fram åsikter som ni kan tycka verkar vara extrema, vad för typ av åsikter kan det vara?
Ja, det är folk, eller ungdomar, speciellt ungdomar, de är missnöjda. Och det är helt naturligt att ungdomar hela tiden, de är revolutionära, de protesterar mot många saker och så vidare. De är missnöjda och så vidare. Och ibland lite aggressiva och sånt. Vår roll är att dämpa, att förklara nu. Det är för människans, för din bästa. Man ska förstå mer. Man måste ibland, han inte tolkar rätt. Han inte uppfattar rätt saker och ting. Och de som har erfarenhet, de som har kunskap, förklarar mer till de här ungdomarna för att de förstår. Och det har hänt mer att många ungdomar, när vi förklara till dem och visa dem vad till exempel mot vilka håll leder de här åsikterna. De är jättefarliga. De leder till någon annanstans. Till, det är bara det är destruktivt. De rättar till. De lyssnar. Vi måste inleda det här dialog och samtal med våra ungdomar och med folk i allmänhet.
Men vad är det för saker som då sägs av de här ungdomarna? Har du något exempel?
Ja, det kan finns kanske det två varianter. Det kan vara till exempel problem i samhället. Problem om utanförskap, problem om arbetslöshet, fattigdom och så vidare. Man kan det här orsak till missnöje, till protest, till våldsamma eller extremistiska reaktioner. Och det finns också andra delen, det religiösa. Religiösa till exempel, man utgår ifrån religion, att det här vi är troende, de andra det är icke-troende. De inte förkänner att ni till exempel, vi lever med dem i fred, vi måste göra saker och ting mot dem och så vidare. Och det här det är helt fel, eftersom det strider mot islamiska principer, rekommendationer och riktlinjer. Själva ordet islam, det är fred och frid. Varje dag vi hälsar salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, för att upprepa, för att sprida den fredskultur. Det betyder var inte rädd. När du säger salamu alaikum, det är var inte rädd. Men att sprida rädsla, att sprida hat, tillhör inte islam, tillhör inte vilken religion som helst. Men tyvärr ibland folk, vissa tokiga människor, de sa där, det är icke muslimer, det betyder jag måste gå och ta deras godelar, vi måste gå till butiken och själva, ni tar allting, det är stölder och så. Man legitimerar allting. Men det är emot islam, det är emot religioner. Tyvärr, det finns ungdomar som har det här med misstolkning.
För när det gäller det här med åsikter och tankar så sa ju Kristina Kellnan, som är Stockholms stads samordnare mot våldsbejakande extremism, i förra avsnittet att det här är en svår balansgång, för det är inte förbjudet att ha åsikter. Så hur hanterar ni den balansgången i ert arbete?
Ja, jag kan citera här med ett exempel. Eftersom åsikter kan leda också till handling. I samhället ansvariga måste ta det på allvar. För en förebyggande syfte. Man ska inte förtrycka eller förbjuda att folk ni ska ha yttrandefrihet och sånt. Nej, vi menar inte så. Men man måste ju ta vissa åtgärder för att förebygga, för att inte det här med extrema åsikter kan leda till extremism, sen efter till våld och till terrorism. Ett exempel. 1989-90. Det var det så kallade GIA, grupparmé i Algeriet. De krigar där i religionsnamn, i islams namn, mot regering, mot armén, mot samhället. Tusentals dödats. De har sympatisörer och medlemmar i Stockholm. Det var en grupp, vi har varit i Ringvägen 135, vår gamla moské där. Det var en grupp där som är aktiva och de är kända. Och de sprider varje fredag, det samlas mer än 1000 människor för att be. De delar flygoblad där det finns nyheter om attacker, om terroristiska attacker i Algeriet och så vidare. Och de berömmer de här attackerna och säger vi har dödat en, till exempel en militär tillsammans med hans barn, små barn och frun på väg och så vidare. Och de sprider det här nu. Vi har förbjudit, ni säger ni får inte komma i våran moské. Ni måste lämna moskén, ni får inte komma. Och vi har polisanmälet från början. Polisen, ja, alltså det här åsikten, ja, vi kan inte stoppa dem att dela de här flygblad där det finns. Det är svårt att läsa faktiskt. När man läser det är hemskt, det är terrorism. Men yttrandefrihet, de får dela. Till och med, polisen har sagt, till och med de har inte gått till handling. De är fria, de får dela och de får säga vad de vill. Men det här egentligen, vi har förbjudit dem, vi har överklagat domen, vi har sagt de får inte komma in i alla fall i våran moské. Och det finns beslut om det, att de har förbjudits, de förnekar inträde med beslut från polisen. Det här är ett konkret exempel, att man måste försöka förebygga dem. Sen efter de själva har upptäckt att de var det här vilseledande, det är oacceptabelt och det här emot islam, emot islams principer. Och de har rättat till, de har ångrat sig. Men efter att mer än 100 000 dödats i Algeriet. Man måste tänka på åsikter, det är okej, men man är fri och säger. Men vi måste bemöta, kalla om vi ser att det finns trend, att det finns vissa åsikter, men vi måste inleda en direkt dialog och samtal med det här med folk som har sådana här åsikterna för att försöka förklara att det är farligt för er, det är farligt för samhället och det är skadligt.
För du nämnde ju Expressen här för en stund sedan och jag läste in Expressen artikel från 2015 att det stod att en person här i Stockholms moské hade samlat in 870 000 kronor till den al-Qaida-anslutna terrororganisationen Al-Nusra-fronten i Syrien. Vad gör ni om ni får reda på att någon samlar in pengar i moskén till organisationer som främjar terrorism?
Det är det mediedrev. Det har ingenting att göra med verkligheten. Det är bara lögner. Och man försöker svartmåla och blandar saker och ting. Annars är ni Säpo, de sover där, de har ingen koll på det. Eller polisen eller berörda myndigheter. Det är bara Expressen. Ja. Vi såg ingen dom, ingen har fällt för domen. Vem har samlat dem i våran moské? Det stämmer inte. Det är falsk nyhet. Och det är mediedrev tyvärr. Och Expressen, det är känd. Varje vecka det skrev skit om islam och muslimer, tyvärr.
Ja, Expressen kanske har en annan åsikt, men då får de lyfta fram vad de tycker om det. En annan fråga. När Susanne Olsson, som är professor i religionshistoria, medverkar i den här serien, sa hon att de som utför terrordåd kan hitta anledningar till att göra det genom att tolka religiösa skrifter som Koranen. Och det här gäller med alla religiösa skrifter i alla religioner. Men om vi tar Koranen då, som du har mycket kunskap om. Om du pratar med någon som du märker har extrema åsikter och som vill använda våld och som refererar till att det står i Koranen att man kan göra det, vad säger du då till den personen?
Koran och religiösa texter, jag har sagt att uppmuntra folk och utbilda folk och lära folk att vara fredliga, att vara med goda medborgare, att vara rättfärdiga, en god människan, rättfärdig människan. Alla, allting vi gör, oavsett det tron, oavsett det handlingar, oavsett det någonting religiöst, världsligt, det syftar att skapa en fin människan, en god människan, rättfärdig människan. Men vissa texter, det finns uppmuntran till exempel till våld i Koran. Vad är för våld? Uppmuntra till exempel soldater att kämpa hårt för att skydda landet. Och det här är hela världen. Det är mänskligt och det är hela världen. Vi har med soldater med. Vi har vapen. Och vi tillverkar vapen i Sverige. Vad ska man säga om det? Är det terrorism? Det är en plikt. Det är statens plikt att försvara land. Att soldater ska träna regelbundet. Att skaffa och köpa eller tillverka med vapen för att skydda vårt land. Det betyder man tar vissa texter ur kontexten och sen man säger kolla det här, men det här man uppmuntrar om det här det är våld. Nej tack. Islam lär oss, du måste ta hand om dig själv, ta hand om dina grannar. Oavsett om han är troende, icke troende, det är bara Gud som sätter betyg. Men vi människor, vi kallas att leva i fred, i tolerans, respekt mellan varandra. Det här är islams budskap. Det betyder ju vad man säger till det här folk som missuppfattar eller misstolkar texterna. Snälla det. Man förklarar till dem. Det här det är i krigstid. Även under krigstid, islam har mycket, mycket strikta och hårdare regler. För att inte förstöra de andra, inte döda och skyldiga, inte skada civila, inte göra så. Det är strikta regler även under krigstid. Det är därför det är ingen mening, även vissa journalister, vissa islamologer och så vidare. Man tar vissa texter i kontexten och säger, men kolla där med islam, ni får inte läsa de här verserna. Men det här det är en viss kontext under krigstid. Även under kristid islam säger att ni ska inte överskrida vissa gränser. Ni ska inte börja med att attackera folk. Men om de blir attackerat och de ska försvara dig, de måste göra det. Det blir en plikt.
Du nämnde att du har varit i kontakt med flera personer och fått dem att tänka om. Alltså, brukar folk lyssna på när du lyfter fram det här du sa? Att de börjar tänka andra banor, menar du?
Ja, folk brukar lyssna. Man ska ha tålamod också. Man ska inte ge upp. Man försöker gång på gång till och med. Jag känner många som har ändrat kappen. De har genom det här samtal och diskussion. Och de förstår texterna eller tolkar texterna på rätt sätt. Och de blir övertygade att det här är det bästa. Eller det så kallade i religiösa termen den raka vägen. Det är mittvägen eller balanserat med tanke och så vidare.
Du var inne lite grann på det här med utanförskap i det samhället. Och det här är en sak som vi har pratat om i Trygghetspodden också i flera avsnitt. Och då både det ofrivilliga och sen också att det finns någon som inte vill vara en del av det svenska samhället. Och vi har också pratat om att utanförskapet kan öka risken för att extremister kan värva folk. Och du har berättat att du träffar mycket folk i ditt arbete. Vad är din bild? Ökar utanförskapet i samhället? Och då både det ofrivilliga och det frivilliga.
Anlägget mina kontakter. Och jag följer upp vissa sociala medier. Jag ser att det har ökat. Bland ungdomar på grund av att det har kommit mer flyktingar. Den andra faktor som är jätteviktigt också, att den nya generationen har ökat också i antalet. Och första generationer, äldre människor, de har kommit från vissa länder där man var under förtryck, diktatur, inga rättigheter. Man har sökt fristad i Sverige och man är tacksam. Man är mycket nöjd även med 30% av sina rättigheter. Mycket nöjd och tacksam. Okay? Det här som en förklaring till varför ungdomar som är födda här, de är mer krävande. Vi har pratat med många, säger ni farbror och som ni accepterar det här. Men vi bara accepterar att 100% av våra rättigheter. Alla är lika värda, vi är medborgare, vi är födda här, det är mitt land. Och jag är född här. Och det är det som förklarar missnöje hos ungdomar. En del ibland reagerar våldsamt. Och ni har hört om det som har hänt i Malmö, här i Stockholm, i Rinkeby, Alby eller Fittja. I många ställen. De reagerar på grund av det här känsla av utanförskap, känsla av att särbehandling och så vidare. De är missnöjda och arga. Det är därför nu antal muslimer i Sverige, det har varit 200 000, 300, 400, men nu officiellt man pratar om 800 000. Det är helt naturligt att antal ungdomar som är arga som har också ökat kraftigt. Och vi måste hitta en lösning till detta för att folk ska känna sig vanliga medborgare, har samma rättigheter. Så vidare. Och jag ser skillnaden själv. Ibland en ungdom som jag känner till, han har ingen jobb, ingenting, eller till och med han studerar i högskolan och så vidare. När han börjar jobba, det är stor förändring sker. Han är integrerad. Han är med och jobbar i en företag. Så. Även klädsel, stilen, allting, tänkande, det ändras per automatik. Han blir mer än tänkare. Det är ansvar. Han är ansvarig. Han jobbar. Han tjänar pengar. Han ska gifta sig. Kallas allt i ordning. Medan när han befinner sig utanför, han är emot allt. Han är emot samhället, emot systemet, emot allting. Han är arg. Han är besviken. Och en del kan vara hopplösa. Hopplösa, de hamnar i kriminalitet, i drog och vapen och våld och allt som. Och därför det har ökat. Det har kanske läst och hört om antal skjutningar och döda i förortar. Bland ungdomar 18 år, 25 år. Där det är katastrof i samhället. Vi måste ta det här på allvar och kolla till roten till orsak till detta. Varför? Men tyvärr ibland man tolkar det här, det är invandrare och så vidare. Och det är islamister och så vidare. Istället för att fokusera på riktiga frågor, samhällsfrågor. Man pratar om man vill ta bort och stänga muslimska organisationer som ge en service, man kan inte utvärdera detta. Det är tusental som tar nytta av de här. Och det är bättre att det finns organisationer på ytan och utanför. Inte under jorden. Det är mycket bättre för samhället. För att de syns och det är ansvar. Till och med vi finns här, vi har ansvar i samhället. Vi kontaktar myndigheter, vi försöker utbilda folk, sprida information och så vidare, förebygga och så vidare. Många onda krafter tyvärr vill stänga ner det här. Men vem ska ta ansvar? Och det här det är mycket farligt tyvärr som vissa politiker inte tar på allvar. Tyvärr.
När Kristina Kirjanenä som medverkade i det förra avsnittet så sa hon att det är svårt för kommunen att göra något när de som anses kunna vara extremistiska inte vill ha kontakt med kommunen. Vad tänker du om det? Hur ska samhället nå fram till de här personerna som inte vill vara en del av samhället, inte vill ha kontakt med kommunen?
Ja, vi vet att vanliga folk litar inte på politiker och inte vanliga folk som är deprimerat, som har problem, men ändå de litar inte på myndigheter och politiker och sånt. Ett exempel, konkret exempel. Det är 98 när det här oroligheter i Rosengård. Jag var ordförande i Islamiska förbundet i Sverige och säkerhetspolisen har kontaktat mig hur vi kan göra för att stoppa det här, de här oroligheterna med det här arga och missnöjda ungdomar på gatorna som brinner med bilar och skador folk på allmänheten och sånt. Jag har sagt att vi måste gå ner på fälten. Politiken måste träffa folk, prata om det. Det är ansvar, det är vår gemensamma ansvar. Vi kan samla religiösa ledare, föreningar där på plats, imamer och politiker. Och sen efter vi kan gå på gatan, prata med ungdomarna. Vi kan lugna ner dem och övertyga dem att de måste gå hem och sluta med det här som är skadligt för ingen känner på det. Exakt, de gjorde det. Jag kommer ihåg att på initiativ av Islamiska förbundet, kommunen, ledare från kommunen och representanter för muslimska föreningar i Malmö, de har träffats. Och Beatrice Ask, hon var justitieminister, hon åkte till Malmö och träffade min folk. Och imamerna och ledare i förening, de gick på gatan och träffade ungdomar och de kunde sluta med och kunde lösa problemet faktiskt. Det här är en konkret dialog. Vi har mycket begränsade resurser som moskéer, muslimska organisationer. Du själv, du kan forska lite grann och se hur många miljoner fick det här Mona Sahlin-projekt. Och sen efter vissa kommuner, i varje kommun det finns en budget och det finns personal som jobbar med extremism. Och vi har goda kontakter med en stadsdel här i Södermalm och vi träffas ofta och diskuterar frågor om ungdomar och så vidare. Vi har mycket bra samarbete. Vi kan jämföra, vad gör ni? Muslimska organisationer för program, aktiviteter för att förebygga, för att hjälpa ungdomar. Och vilka resultat de fick med många miljoner. Men vi jobbar ideellt eller med några hundra lapp. Men de vill inte erkänna, det finns inte också en bra samarbete emellan kommunen, det nämnde kommunen, och muslimska organisationer. Vi måste gå på fältet, träffa folk, aktiviteter i fritidsgårdar, i fotbollsplan, där man kan träffa folk. Vi måste utbilda vissa människor, ungdomar, vissa imamer, unga imamer. De går och träffar folk. Och vi gör det. Vi försöker träffa folk, vi går och pratar med dem. Det här man måste göra. Med många andra förslag i imamrådet, när vi diskuterade det här frågan om extremism under två konferenser. Jag ska ge dig den här kopia av de rekommendationer och beslut. Och du kan se vilka fina rekommendationer till politiker, till samhället, till religiösa ledare. För att alla tillsammans, alla goda krafter tillsammans, jobba tillsammans hand i hand för att kunna göra någonting. Men när vi utvecklar till exempel vissa organisationer som jobbar hårt dag och natt för att sprida tolerans och den bästa tolkning med fred och frid i samhället också, med samarbete och att vara med goda medborgare och så vidare, när man utpekar sådana här organisationer som islamister, vad ska man göra? Vilka signal vi ger till de här ungdomarna? Det är bara hopplöshet. Och många i nyligen när jag pratar med vissa ungdomar säger, men ni samarbetar med myndigheter. Ni har mycket fina kontakter om ni är med poliser och säkerhetspolis. Om ni tar emot politiker och minister. Men sen efter ni själva utpekas som islamister, som extremister. Det här det betyder att de blir hopplösa. Och det är därför politiker måste tänka på det. Vi fick ingen kontakt med kommunen till exempel. Det stora, största moskén i Stockholm, eller första moskén i Stockholm. Och det är 1012 vänt sig till moskén. Varför det inte finns någon riktig samarbete med myndigheter? Det är frågetecken. Man måste ställa frågor till de här ansvariga.
Avslutningsvis här då. Nu har du varit inne ganska mycket på det här med möten mellan människor, att det är väldigt viktigt. Tror du att det är det viktigaste och bästa sättet att motverka framväxt av extremism så att det inte sker nya terrordåd? Eller vad tror du behöver göras?
Det som behövs göras är att dels samla goda krafter och hitta vissa definitioner till terrorism och våld och extremism i bland vissa miljöer. De missbrukar detta. Liksom ordet islamist. Vad betyder islamist? Var och en definierar på ett sätt. Och många undviker att definiera för att bara svartmåla mig. Man vill svartmåla någon, stämpla honom, han är islamist. Eller, man säger extremist. Det är därför vi måste vara realistiska. På grund av politisk agenda. På grund av utländsk agenda. Och det här är jättefarligt. Om man blandar saker och ting, man förstår var ligger sanningen. Man vet ingenting. Det är därför vi måste komma överens om vissa begrepp, vad betyder vissa termer, vi definierar dem tydligt. Och vi agerar konsekvent sen efter. Men att utpeka det här, stämpla det här, och sen vi ser varför att det finns problem, att det finns missnöje, att det finns våld, att det finns det är ofattbart faktiskt.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.